har vi startat? Ska vi spela in? Skynda, alltså, har du gjort
lugnt.
Manuset? Alltså, jag har så bråttom, jag ska göra kanelbullarna, så ska jag iväg och spela poker och så måste jag fixa naglarna. Och så.
Men Saga ska skjutsa.
Alltså, annars hinner man ju inte med någonting om man inte stressar. Så varför är du så seg? Kom igen!
Nej, men det är bättre att ta det lugnt.
Vad ska
lugnt.
Du göra? Har du någonting att göra? För sitter du bara där och bara sitter?
Nej, jag tänkte medan du stressar runt så ska jag ta det lugnt och vara självsnäll.
Alltså, självsnäll och självgod, inte samma sak, Martin. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, 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 hey. Let's go crazy in the wild. And if by chance we make a child, that just means that we're alive and healthy, yeah.
Hej, välkomna till avsnitt 136 av Bonuspappan och
Plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omnejd.
Som ibland är den enda anledningen till att gå ner till brevlådan.
Ja, eller att surfa ut och titta lite på www.hn.se.
Det har varit så nu när det har varit så här många helger och så, att ibland är den enda chansen att veta vad det är för dag, det är att läsa längst upp på Hallands Nyheter vad det är för dag.
Ja, och samtidigt så till exempel idag så är det en röd dag och då kommer tidningen inte ut, alltså måndag den 6.
Nej, det är väldigt förvirrande. Men du har ju jobbat hårt i helgen i alla fall.
Ja, ibland får jag hoppa in och jobba helger. Det är inte jätteofta, men jag är ju glad att jag har roliga jobb att göra.
Jag har ju jobbat så hårt på grund av att du har varit tvungen att skriva om Falkenbergsrevyn, så har jag ju varit tvungen att gå på den 2 gånger.
Ja, just det.
Och ätit god mat. Alltså god mat vet jag inte om det var.
Nej, det kanske det inte var i år, men revyn var ju rolig i alla fall.
Grand har gjort mig lite besviken.
Det är ju det stora hotellet i Falkenberg där du växte upp.
Men Grand har också gjort mig glad ibland, så att det får väl jämna ut sig.
Falkenbergsrevyn alltså, det var 21 året i rad som jag såg den.
Hur många gånger har du recenserat den?
Ja, 15 av dem kanske.
Hur gammal innebär Nästan. Det att du är? Asgammal, ja, det är rätt svar. Då fortsätter vi.
Och du har sett den 5 år i rad.
Det är ju helt otroligt. Jag hade inte sett den en enda gång innan jag träffade dig. Och jag är ju ändå uppväxt i Falkenberg.
Men så kan det vara.
Ja, så kan det vara. Men jag har varit tacksam förskonad. Nej, men den är faktiskt rolig.
Ja, de är jätteproffsiga.
Om man ska se en revy i sitt liv så tycker jag att man kan se Falkenbergsrevyn. För den är ganska allmängiltig.
Ja, och har man långt att åka till Falkenberg så kan man vänta tills den sänds i Sveriges Television.
Var det några så här interna skämt i år?
Du menar lokala eller?
Ja.
Ja, det var ju lite om Varbergs Boys och Falkenbergs FF och Boris Lennerhov som är chef på GKs i Ullared.
Och så våran stolthet Annika Coronado.
Ja, just det. Annika Andersson har hon.
Eller vad hon nu heter, sa hon.
Artistnamn. Ja, det var Anna Karlsson som imiterar henne. I veckans podd så har vi ju en samtalsterapeut och beteendevetare och mindfulness-instruktör som gäst.
Precis, Maria Helander. Hon har ju skrivit boken Konsten att vara självsnäll. Och så har ju kurser i bland annat självmedkänsla, vardagsstress och känsloätande. Vad är känsloätande?
Det tror jag är när man äter, inte för att man är hungrig, utan för att kanske döva en del känslor.
Det här tyckte jag så bra ifall man kunde äta sina känslor och gå ner i vikt. För jag har ju väldigt mycket känslor. Jag blir ju väldigt arg och ledsen och glad. Alltså alla mina känslor är ju väldigt uppskruvade. Om jag då kunde äta dem och det inte innehöll några kalorier, det hade ju varit toppen.
Ja, just det. Finns det kalorisnåla känslor?
Jag vet inte. Feta känslor. Det är fett. Det här känns fett.
Det kanske är en helt ny bantningsmetod du har kommit på.
På tal om bantande så känns det som att det nya året borde kanske starta med lite mindre kalorier och lite mer rörelse.
Just det, det var ju faktiskt 7 januari som vi drog igång, eller framförallt du, din hälsoresa inför bröllopet.
Och det har ju kommit en liten artikel om det i Hemmets veckotidning, precis.
Ja, och i alla fall i Hemmets journal.
Jag har alltid väldigt svårt att skilja på de två tidningarna. Det är samma.
Ja, det är i alla fall
det är som Hallands likartat. Nyheter och Hallandsposten, det är samma.
Ja, vi har i alla fall ett utbyte, samarbete.
Ja, men hur som helst så tycker jag att ni ska läsa den. Även om rubriken var ju lite missvisande. Det stod Maria gick ner 30 kilo för kärlekens skull. Det var ju snarare så att jag gick upp 35 kilo för kärlekens skull.
Ja, just det. Men sen gick du ju ner det för att komma i bröllopsklänningen.
Ja, och det gjorde jag.
Absolut, och det är jättefina bilder på dig och jag tror att jag är med på någon liten bild.
Du är med
där
på
också.
2 bilder, din linslus.
Just det, en bröllopsbild och en där vi går på stranden.
Det var ju snällt av mig att jag lät dig vara med på våran bröllopsbild.
Ja, just det. Däremot är jag inte med i själva artikeln.
Det hade varit kul om han klippt in typ så här Brad Pitt eller George Clooney. Ja, jag vet inte vilka som har räknat som snygga nu för tiden. Det känns som att Brad Pitt är väl typ 60 och George Clooney är typ 100 år.
Något sånt. Ska vi säga någonting om veckan som har gått förutom Falkenbergsrevyn?
Ja, det tycker jag. Och jag tycker att vi dessutom ska säga vad vi har gjort för nyårslöften. Har du gjort några nyårslöften? Det har ju varit första veckan på nya året 2020.
Nej, inte mer än att jag också vill äta lite nyttigare och träna lite mer.
Fråga mig vad jag har för nyårslöfte.
Maria, vad har du för nyårslöfte?
Jo, men det ska jag berätta för dig, Martin. Jag har lovat att jag ska knarka Kai Pollack i år.
Aha.
För jag tänkte så här, det är ingen idé att jag går och väntar på att du förändrar dig.
Nej, just det.
Så att jag får förändra mig själv så att jag kan stå ut med dig.
Mm.
Därför så ska jag ta Kai Pollack till hjälp.
Och han har ju varit med i podden också.
Han har det, och det var mitt största ögonblick i livet, känner jag.
Aha.
Struntade i att gifta sig och skaffa barn och sånt där, utan det var när jag mötte Kai Pollack och fick känna hans knä mot mitt.
Vi satt i hans kök i Sundbyberg där han har sin arbetslägenhet.
Då var livet komplett.
Ja, men det var ett härligt minne.
Hur som helst, så är det jag ska göra. Jag ska läsa hans böcker igen och jag ska titta på hans filmer och så ska jag läsa en liten sån här Dagens Kai varje dag. Och så ska jag känna frid och frid. Och välja glädje.
Ja, och jag är alltså utsänd för att du ska öva dig och bli en bättre människa.
Precis, jag har ju fått en fantastisk övningsmöjlighet i och med dig. Så det kan ju bara bli bra. Jag tackar dig för det, Martin. Tack för att du är så jävla jobbig.
Ja, det är ju bra att man kan vara till hjälp på något sätt.
Ja.
Vi är ju inne i det glada 20-talet, har du tänkt på det?
Ja, jag har känt mig lite sådär dansant. Benen har sprätt åt höger och vänster. Så.
Ja, det förra 20-talet var ju väldigt positivt där efter första världskriget och många fick det bättre.
Men det slutade ju med en stor börskrasch.
Ja, det var väl i oktober 29 där som bland annat Ivar Kryger blir självmord.
Men det är då. Det är om 9 år. Det är precis som med miljön och så. Ingen behöver källsortera eller sluta flyga. Eller så. Det är ju då. Det är ju sen. Det behöver vi inte tänka på nu.
Vi får väl hoppas i alla fall att det blir ett bra 20-tal. Även på 2000-talet.
En kul sak som har hänt den här veckan är ju att Tess har kommit hem till Sverige från Thailand.
Ja, Lycka har längtat.
Tess är ju våran son Lyckes flickvän sedan över 2 år tillbaka.
Just det.
Och han har haft det lite tufft nu för hon har varit borta hela 3 veckor. Så han har varit hemma här mycket. Och det har varit jobbigt för oss. Nej,
Nej
det har det inte. Vi älskar dig, Lycke. Vi behöver bara köpa lite mer mat.
Mm. Och sen apropå nyår kan vi väl säga att vi hade det så bra hemma så att vi åkte inte ner till torget och såg den här ljusshowen.
Vi frågade ju barnen ifall de ville. Och det är så roligt, Helle 9 år, hon kan bli väldigt dramatisk. Så efter hon bara, vad tänkte jag på? Varför sa jag nej? Jag hade ju velat se den där ljusshowen. Och så har hon en liten dialog med sig själv. Det är väldigt roligt att höra.
Sen var jag i och för sig nere och hämtade Saga. För hon var där med några kompisar. Men det var ju precis efter.
På tal om Helle så tänkte jag en sak som har att göra med det här med bonusfamilj. Som är ett hett ämne för oss, kan man väl säga.
Det är det ju.
Det är ett ganska aktuellt ämne i just den här podden. Och det är att Helle har fått en kattunge nu. Hemma hos sin pappa och sin bonusmamma.
Ja.
Och det innebär ju plötsligt att det är inte så kul att vara här då.
Hon längtar ju i alla fall nu i början. Ja.
Och vi har ju varit väldigt flexibla så där när barnen har kanske velat åka hem till sin pappa på mammaveckorna och vice versa. Men nu känns det lite så här bara, ska jag låta henne åka hem till sin pappa varenda gång hon vill till sin kattunge?
Det skulle ju vara varje dag nästan då.
Ja, och då får jag plötsligt vara hård och säga så här, nej men nu är det mammaveckan. Och det känns knepigt för mig. Och då har jag tänkt att så måste det vara för väldigt många bonusfamiljer där ute. Att det kanske finns en hund eller en kompis eller något speciellt hos den andra föräldern.
Mm, mm.
Och då är undran, ska man vara strikt med sina veckor eller inte?
Just med Helle, dels i den åldern och dels för att det är några mil att köra. Det går ju inte liksom att cykla dit och hälsa på kattungen. Så tror jag väl att vi ska försöka hålla på veckorna om det inte är något väldigt speciellt. Jag tror att det kommer bli en vardag med kattungen också, precis som det blev här med kaninen och med vissa kompisar som hon bara har här hos oss.
Jag tänkte i alla fall att det var just ett dilemma i bonusfamiljen, det här med att ett kärt hus. Jag vet att du förstår ju inte det här med att man kan ha väldigt starka känslor för ett djur, men alla vi andra dödliga förstår ju det. Och att det kan vara också en grej för ett barn som bor i olika hem, att de saknar sitt husdjur väldigt mycket, att det är en väldigt stor känslomässig grej.
Jag har ju väldigt starka känslor för vissa djur, men det är
dammråttor.
Det är ju det speciella djuret Homo sapiens som jag får mest utbyte av. Så har det alltid varit.
Du är så hård, kall och besynnerlig. Homo
ludens brukar vi ju prata om. Det är inte för att jag har hår på ryggen eller så, utan det är den lekande människan.
Mm.
Det tycker jag är bra.
Vad har mer hänt i veckan?
Jag har ju varit iväg med Helle och en av hennes kompisar i en skatehall i Kungsbacka. Det var nog första gången jag var i en skatehall.
Just det lät så roligt när du ringde till dem och sa: ja hej, jag hörde att ni skulle ha tjejkväll på er skridskobana.
Nej, tjejskate.
Ja, tjejskate. Kan jag komma och titta på? Eller vad du sa? Du lät nästan så.
Nu gjorde du det lite roligare än vad det var
det
egentligen.
Det var väldigt roligt. Jag liksom bara, men så kan du inte säga.
Nej, men jag undrade, ja, dels var det ju från 12 år egentligen, men de gav lite dispens till Helle och Tamara.
Men fick du vara med då?
Nej, vi fick sitta, vi föräldrar, på en liten balkong, så det gick ju att hålla koll och vinka lite så.
Ja, det fanns fler föräldrar, så det var inte så att du satt där som en creepy ensam gubbe och tittade på när de andra tjejerna skatade.
Nej, det var en pappa till och så var det väl en mamma till som var där hela tiden.
Ja, nej, men de hade väldigt skoj och så provade de ju på skateboard som du sa, och det blir ju en ny grej. Så snart kanske vi har en skate-tjej här hemma.
Ja, vi får se. De körde nog mer skateboard än rullskridskor och inline faktiskt. Ja.
Ibland kan man ju tycka att ska det behöva vara så där att det ska vara tjejkvällar och tjejgrejer, men det är faktiskt väldigt bra.
Just där så tror jag faktiskt det, och de berättar att det är ungefär 90% killar i vanliga fall. Och om de då är lite äldre och lite duktigare så kan det ju faktiskt både vara lite skrämmande när de kommer åkande och kan vara lite farligt att man krockar också.
Mm. Och sen slutade vi ju veckan med Falkenbergsrevyn.
Ja, vi har ju hunnit lite mer städning också. Det är ju ett projekt för nästa år som vi kanske inte har nämnt i podden.
Ja, men det var ju min julklapp till dig att jag skulle förändra hela lägenheten.
Ja, rum för rum.
Från kaos till koja, höll jag på att säga. Från total soptipsvarning till ett beboeligt hem där vi kan känna kärlek, närhet och trygghet.
Mm, har redan blivit en stor förbättring nere i hallen och köket och nedre badrummet.
Både och. Nu när det är så fint i köket så hänger ju alla där. Då kan inte jag vara själv och i fred där längre.
Ja, det kanske är en nackdel.
Men det är jättemysigt. Det är faktiskt så att de har krupit ut ur sina rum, de härliga tonåringarna, och befunnit sig nere i köket tillsammans med mig nu när det är lite mer städat där.
Jag ser fram emot fortsatta projekt och jag ska göra mina delar förstås.
Du gjorde ju din del, du åkte ju till soptippen och slängde jättemycket, och med tanke på hur jobbigt du tycker det är att slänga saker så var det ju en jättestor uppoffring för dig.
Ja, fast där var det ju också lite mer fysiskt jobbigt med bära en bokhylla och en jättetung port.
Du har inte sett mig smyga förbi dörren och ut med massa påsar som du inte har en aning om vad det är jag har slängt.
Nej, det vill jag inte veta.
Men nu kanske det är dags att prata lite med Maria Hillander om stress och självsnällhet.
Det tycker jag, och det är ju lite roligt att hon driver två egna poddar. Dels har hon ju Självsnällpodden, den har hon själv. Och sen har hon Stresspodden ihop med Petra Sundqvist.
Vad tror du är viktigast då? Att sluta stressa eller börja vara lite självsnäll?
Jag tror nog att det hänger ihop. Man behöver nog sluta stressa för att kunna vara självsnäll.
Och är man självsnäll så slutar man automatiskt att stressa?
Ja, förhoppningsvis. Jag ska försöka göra både och.
Men är stress alltid negativt? Jag tänker, du och jag lever ju ganska hektiska liv.
Ja, för mig så är det skillnad på negativ stress när jag känner att jag inte har kontroll, och sen den stressen som jag kanske behöver för att komma över den där tröskeln. Till exempel kan jag märka på jobbet när jag sitter och skriver att jag blir mer effektiv om jag har en deadline. Om jag vet att den här texten ska vara klar klockan 13 och då ska den ut på webben och sen ska den vara med i papperstidningen dagen efter. Då ser jag ju till att den är klar då. Vet jag att nej, den här ska inte vara med förrän i övermorgon, då kanske jag pysslar med lite annat och sådär. Och det behöver jag också göra, men ja, det är bra för min koncentration och min motor på något sätt att ha lite stress.
Det är inte bra för mig när du stressar, för när du stressar så blir du en liten ilske gubbe.
Va?
Som det liksom ryker ut genom öronen på.
Ja, riktigt så farligt är det väl kanske
okej,
inte.
Okej, kanske jag inte vet. Ryker ut genom öronen på dig. Men
jag vet vad du menar.
Ja. Vi lyssnar på vad Maria har att säga. Den andra Maria. Hej Maria Hillander och välkommen till podden.
Hallå och hej.
Du kommer ju från en annan podd kan man säga. Eller två andra poddar måste vi ju meddela. Det är Självsnällspodden, nej.
Jo då, Självsnällspodden.
Självsnällspodden, mm. Precis. Och även Stresspodden.
Det stämmer. Mm.
Och du är ju här idag för att vi ska prata lite om vikten av att vara självsnäll, tänkte jag. Mm. Vilket i en bonusfamilj kan ju vara lite svårt ibland när man liksom vill plisa precis alla. Sina barn, den andres barn, sin nya partner, eventuella släktingar, svärföräldrar och även då föräldraparet som kanske barnen bor varannan vecka hos. Mm. Mm. Och då är det ju lätt att glömma bort sig själv.
Det blir ju det.
Men jag tänkte först att vi pratar lite om vem du är. Hur brukar du presentera dig själv?
Jag brukar säga att jag är beteendevetare. Jag jobbar väldigt mycket med enskilda klienter. Men och hjälper människor att hitta till en självsnällhet eller att hitta, fokusera på att bli mindre stressad i vardagen. Och så utbildar stresscoacher och skriver böcker.
Mm. Det är väl tre böcker med Katarina
Schyck.
Just det.
Ja, det stämmer.
Och sen en med Anna Hallén Böjtenhöjs.
Mm.
Just det. Och hon har varit med i podden tidigare och pratat om mat och socker och sånt spännande.
Ah, just det. Just det, hennes expertområde verkligen.
Mm. Och dina tre böcker med Katrin där är väl också inriktade på kost och hälsa?
Det stämmer. Mm. Allting hänger ju ihop. Kroppen och själen hänger ihop. Jag menar, du kan försöka att jobba med din stress och jobba med din självkänsla. Men om du äter bara skräpmat så är det klart att det kanske kommer att bli en brist. Och det kanske kommer att bli svårt att hjälpa själen att må bra.
Mm, man stressar kroppen kanske med dålig mat helt enkelt.
Mm, mm, precis.
Det här med stresscoach tyckte jag är väldigt spännande. Du är alltså utbildad, certifierad stresscoach och utbildar även andra.
Det stämmer, just det.
Hur blir man det? Hur kommer man in på det?
Åh, du, det började faktiskt för väldigt länge sedan att jag började att jobba med att hjälpa människor överhuvudtaget med att finna hälsa.
Mm.
Och märkte att mer och mer av mitt arbete handlade just om stress. Människor kommer till mig och mår så dåligt av stress och det bara ökar och ökar och ökar. Så att jag byggde på min utbildning som beteendevetare och blev samtalsterapeut och blev coach. Och sen har jobbat mer och mer fokuserat mot stress.
Mm.
Som är så nödvändigt idag. För att var och varannan människa har ju stresssymptom.
Finns det några enkla tecken om man nu ska tänka på sig själv? Om man är stressad så att man behöver hjälp. Eller om man bara har en tillfällig svacka som man klarar kanske att hantera själv.
Ja, och du behöver definitivt söka hjälp om du känner att din trötthet blir övermäktig.
Mm.
Då behöver du söka hjälp. Men även saker som att om du har haft en långvarig huvudvärk eller att magen inte är okej. Saker kanske som man har lätt att vänja sig vid. Att man alltid har en bråk i magen.
Mm.
Alltid har ett paket Alvedon i handväskan därför att man har ont i huvudet.
Mm.
Men det behöver du få hjälp med. För det är symptom på stress.
Mm.
Och det går att göra någonting åt.
Hur lång tid ungefär tror du det tar att få in nya rutiner och tänka rätt?
Oj, det är väldigt individuellt. Det går inte att säga att det finns något särskilt mått på, utan det är otroligt individuellt. Det beror också väldigt mycket på din livssituation.
Mm.
För vi väljer ju inte våra liv på det sättet.
Jag antar att om man tar steget och kommer till dig så har det kanske gått ganska långt. Har jag rätt där att man inte i förebyggande syfte kommer till dig så ofta som man kanske borde?
Mm, mm, det stämmer.
Och hur är det folk som blir remitterade till dig eller hur?
Jag har en privat klinik så att folk bestämmer helt själva om de vill komma till mig och jobba med sin hälsa.
Och är det samma det här med självsnällhet att man kommer in i ett beteende och vänjer sig och sen har svårt att inse att det går faktiskt att förändra?
Mm, mm. Det spännande är att jag skulle vilja säga att självsnällheten är egentligen grunden till att du ska kunna må bra. Därför att när vi pratar om, jag menar, du nämnde tidigare här med beteende, att man ändrar sitt beteende. Och då har vi oftast en tanke om att men bara jag bestämmer mig. Jag börjar bestämma mig, nu ska jag börja äta sunt, jag ska börja motionera och jag ska börja meditera för det är bra. Och jag ska hantera stressen och jag börjar på måndag. Och så är vi ganska hårda mot oss själva.
Mm.
Och först tänker att vi behöver disciplinera oss. Men det spännande är att det inte så hjärnan funkar.
Nej.
Vi kan inte bara bestämma oss och sen så ska vi försöka disciplinera oss. För då ökar vår stresshormon, kortisol, ökar. Men om vi istället försöker att jobba med vår självsnällhet. Vad behöver jag? Vad ska jag göra för att må bra? Då har vi lättare att byta våra vanor till hälsosamma. Därför då jobbar vi med ett helt annat hormon som heter oxytocin.
Mm.
Och det hjälper hjärnan att skapa nya vanor, nya vägar i hjärnan.
Ja, oxytocin, det är det som man får när man typ ammar och kramas och är nära varandra, har jag hört. Mm. Finns det andra sätt att kicka igång den processen?
Att vara självsnäll.
Att vara självsnäll. Aha. Ser du någon skillnad på manligt och kvinnligt när det gäller stress och självsnällhet?
Ja, vad det gäller stress så har vi ju olika sätt att hantera stress, män och kvinnor. Det blir fler kvinnor som är utbrända exempelvis än män. Och det beror på att män har lättare att hantera stress. Män får istället problem med hjärt och kärl, diabetes, sådana saker. Medan kvinnor blir utmattade. Mm. Och det beror på att våra kroppar ser olika ut.
Jag tänker det att mannen kanske då på stenåldern någonstans hade ganska nytta av sin stress när han sprang ut och jagade mammutar eller vad han nu gjorde.
Precis så. Mm.
Och sen traditionellt då, tyvärr kanske att männen tar mindre ansvar för familjen.
Mm.
Kanske att de än idag då jobbar lite mer eller kanske bestämmer sig för att hellre jobba än att fokusera på familjen. Trots att man tycker att det borde vara bäst för alla att dela lika på något sätt. Då.
Mm. Det är jätteintressant det du säger.
Mm.
För man kan tycka att man är jämställd hemma. Men vad forskning visar är att när en kvinna kommer hem från jobbet så ökar hennes stresshormon kortisol i blodet.
Mm.
Medan för en man så sjunker det.
Jag tänker ju faktiskt utifrån mig själv att jag har ju haft en karriär för länge sedan när jag drev 2 företag. Och att jag var väldigt stressad över att inte hinna med hemma.
Mm.
Också att det dåliga samvetet verkar på något sätt tyngre hos en kvinna. När man vill göra karriär eller vill jobba så blir det en ökad stress. Har du märkt det att...
Ja, både ja och nej.
Mm.
Jag tror att vi har högre krav på oss idag. Det här att känna att vi både ska göra karriär och så ska vi vara en fantastisk älskarinna och så ska vi ha ett fint hem och så ska våra barn äta glutenfritt och så ska vi försöka få allt det här att passa ihop.
Mm.
Och helt plötsligt så är vi genomstressade.
Mm. Har du märkt skillnader när du har klienter som då lever i en bonusfamilj eller i en kärnfamilj? Eller stöter man på ungefär samma situationer och problem?
Ja, jag skulle nog säga att man stöter på samma problem. Men det är klart att vara i en bonusfamilj, där har vi ju också helt plötsligt så många fler som måste tas hänsyn till. Sen kan det finnas fördelar också därför att många bonusfamiljer har ju vissa veckor eller helger där man är helt frånkopplad från ansvar med barnen. Ja, inte på det sättet. Ni förstår vad jag menar.
Mm.
Men du har inte det fysiska ansvaret hela tiden. Och då finns det möjlighet till återhämtning.
Mm. Jag tänker att många blir stressade av bara ordet bonusfamilj. Att man får liksom en förväntan på sig själv att nu ska jag vara en bonus. Om man blir bonusmamma eller bonuspappa. Att man på något sätt tänker att man ska vara på topp alltid. Man har inte samma mandat i en bonusfamilj att ha en dålig dag som en biologisk förälder. Jag tänker att det orsakar mycket stress hos bonusföräldrar som jag har märkt.
Mm. Mm.
Jag tänker, ska vi kunna kanske tipsa lite hur man är självsnäll nu då?
Mm. Det ska vi definitivt, det tycker jag är en bra idé. Därför att många tänker ju så här att jag måste ju självklart sätta mina barn i första hand.
Mm.
Det är ju deras välbefinnande som är det viktigaste. Och det är det, men då glömmer vi bort att för att jag ska kunna sätta deras välbefinnande i fokus så behöver jag själv må bra.
Mm.
Så att någonstans försöka börja med att fråga sig själv, vad är det jag behöver? Det är så många idag som är så uppskruvade och funderar på vad behöver mina barn, vad behöver hunden, vad behöver jobbet, vad behöver chefen, vad behöver min man eller min sambo. Och så glömmer vi att fråga oss själva, vad behöver jag? Så fråga dig själv, vad behöver du, och ge dig själv minst 10 minuter, 15 minuter varje dag av egen tid.
Mm. Mm. Jag tänker att många känner att man då uppfattar sig själv kanske i första hand som självisk. Känner du igen det från dina klienter, att de tänker att ska jag verkligen ta tid från familjen eller från mitt arbete på det här sättet?
Mm. Det är den första reaktionen jag oftast får. Jag kan ju inte vara egoistisk. Vadå, ska jag lägga mig på soffan och vila i 15 minuter? Men vänta nu.
Mm.
Men det är mindre själviskt så att säga att ge sig själv de här 15 minuterna än exempelvis att förstöra hela kvällen med migrän.
Mm. Mm.
Därför att jag är så stressad.
Mm. Det är väl det här klassiska syrgasmasken på dig själv först.
Ja, just det.
Som gäller. Om det kommer någon sönderstressad förälder till dig, och hur börjar du nysta i det hela?
Vi börjar alltid med att se över hur ser situationen ut just nu. För att kunna se hur skulle du vilja må.
Mm.
För då har vi i alla fall, vi har en startpunkt och så har vi ett mål som vi jobbar mot. En riktning. Och att varje sak vi gör är mot den riktningen. Som att, vad är det viktigaste för dig? Ja, men det är att jag vill vara en lugn och närvarande förälder. Okej, men nu har vi en riktning. Så att en sån riktning får styra mina val i vardagen.
Mm.
Eller att det kan vara att jag vill ha en frisk och stark kropp. Så jag orkar ta hand om mina barnbarn.
Mm. Mm.
Eller, ja men okej, vilka val i vardagen kan underlätta för dig att ha den här friska, starka kroppen? Eller att vara närvarande förälder.
Och det blir väl ofta just att de då aktiviteterna som har en positiv effekt samtidigt då tar tid från familjen. Om man vill träna en eller två gånger i veckan, då kanske man behöver åka iväg någonstans och så är man där en timme och så duschar man och kommer hem och så går det 2 timmar sammanlagt. Och då blir man stressad för att man har varit iväg.
Mm.
Och så tänker man att då måste man hinna i kapp och hinna göra det som du nämnde. Man ska städa och laga mat och kolla läxorna och vara lite närvarande och så. Så det blir en liten inbyggd motsättning just hela tiden där med självsnällheten och stressen kanske. Är det därför du tycker att de begreppen hänger ihop lite och att lösningen finns i något gemensamt alltså? Så ju mer självsnäll du blir, minskar det stressen då liksom?
Precis. Jag tycker att du sammanfattar det väldigt bra. Därför att om jag frågar framförallt en förälder, vad är det viktigaste i ditt liv, så kommer föräldern säga barnen.
Mm.
Ja, och hur vill du vara som förälder? Ja, men jag vill vara närvarande, eller jag vill vara pedagogisk. Okej. Problemet är ju att det är svårt att vara närvarande om du inte ger dig den här tiden. Det är svårt att ha ork att vara pedagogisk om du inte tar hand om din hälsa. Och därför är det så viktigt att titta på själva riktningen och vad som är viktigt. För då kan du säga till dig själv, jag går till gymmet och tränar för att jag vill kunna vara aktiv med mina barn ikväll.
Mm, mm.
Gäller det mycket då kanske att markera mot eller med omgivningen att man har tagit ett nytt beslut att vara lite mer självsnäll, för jag har en uppfattning om att folk i början kan reagera lite negativt när man börjar ta sig egen tid och så.
Det är en ganska spännande fråga där. För frågan, då skulle jag vilja veta egentligen, är det så att omgivningen tänker det? Eller är det så att jag själv tror att omgivningen tänker så?
Ja, just det.
Kan ju vara en kombination ibland, beroende på hur beroende man har gjort sin omgivning av sig själv.
Mm. Hur mycket stöttning av din klients partner rekommenderar du? Jag tänker till exempel då på att den bonusförälder som vill vara självsnäll och är iväg då från familjen då och då kan ju lätt få kritik just för det om man är då bonusförälder. Tar du in då även partnern i det på något sätt?
Mm. Det har hänt i sådana situationer att man får fatta ett gemensamt beslut och även titta på här, men vad är viktigt för oss? Om jag då har en bonusförälder till mina barn så är det klart att jag vill att hen ska vara orka och må bra. Och vad är vårt gemensamma mål? Att vi stöttar varandra i den här processen så att vi kan tillsammans vara självsnälla.
Mm. Jag har också märkt en annan sorts stress som finns i bonusfamiljer, och det är den stressen att inte få vara en del av barnuppfostran. Eller vi har haft brev från någon som säger att hon har inget mandat alls att säga till hemma och att det stressar henne enormt mycket. Vad tänker du om det?
Mm. Ja, det tänker jag ju, att det här är ju någonting som man behöver ta upp tillsammans.
Mm.
Att gå runt med den stressen och den oron och den, det är ju jättesmärtsamt, tänker jag.
Mm.
Så det behöver man ju prata om det är okej att bli insläppt.
Mm.
Jag vill vara en del av ditt liv, men ditt liv är ju dina barn.
Mm.
Så får jag vara en del av dina barns liv också.
Mm.
Och där tror jag att det kan vara svårt för ursprungsföräldern då, som vi brukar säga, eftersom det inte måste vara en biologisk förälder. Det kan vara en adoptiv förälder som är ursprungsförälder och är vårdnadshavare då. Dels tror jag att det kan vara svårt att släppa in en ny människa, för att man tänker att man vet själv hur barnen mår bäst. Och då tror jag att det kanske kan vara ännu större risk för ursprungsföräldern att bli stressad, att man känner att ja, men jag måste ändå hålla koll, det är ändå jag som har huvudansvaret.
Jag tycker att det låter väldigt sannolikt det du säger. Det är ingenting jag har reflekterat över eller stött på. Och jag tror också att det kan bero på att för ursprungsmamman så är det så naturligt att ta det ansvaret. Att gå in och vara den som har huvudansvaret. Att man överhuvudtaget inte reflekterar över att det är fel eller konstigt.
Blir det samma effekt, vi säger om vi tar en hobby eller träning som exempel då. Blir det samma effekt om man tar med barnen eller något av barnen på det? Blir man självsnäll även om man inte är själv när man gör det?
Ja, absolut. Absolut. Om man känner att det här vill jag göra. Men för tanken, du ska tänka att vad behöver jag? Mm. Ja, men jag kanske behöver ta den här stunden tillsammans och leka på lekparken med mina barn. Eller vi åker ut och fiskar tillsammans. Jag behöver det. Jag mår bra av det. Då har det ju samma effekt.
Då tänker jag att då kan man ju minska risken för dåligt samvete om man just känner det. För då kan det ju vara bra för barnen också. Man kan hitta någon gemensam aktivitet eller bara gå iväg på någon promenad eller vara ute borta från skärmarna och sådär.
Verkligen.
Upplever du att folk i allmänhet har svårt att komma fram till vad de själv vill, vad de själv behöver?
Kvinnor framförallt.
Ja, blir det som en liten skattjakt när ni börjar där?
ja, därför att det var länge sedan man ställde sig den frågan.
Mm.
Vad behöver jag?
Vad tycker du, om du skulle se liksom lite generellt, är någonting som många människor glömmer bort med sig själv?
Vi glömmer bort att vi är dödliga.
Mm.
Därför att vi beter oss som vi är superhjältar.
Mm.
Och vi jobbar för mycket, vi har för många skärmar omkring oss. Vi glömmer bort att vår hjärna inte har uppdaterats sedan stenåldern. Och vi är inte gjorda för det här livet. Så då när vi är stressade så tänker vi inte, oh nu behöver jag vila. Utan vi tänker, oh nu är jag stressad, nu måste jag jobba mer. Nu drar jag in på sömnen, nu ser jag till att få in ett träningspass också. Mm. Och nu ser jag till, och helt plötsligt så blir vi sjuka.
Mm. Har du någonting, om någon då känner att jag inser någonstans att jag behöver tid för mig själv för att liksom ladda batterierna och minska stressen och allt det här, men så har de inte riktigt någon aning, har du något som du tänker så här att testa och gå med i en kör eller testa och gå på någon gruppgymnastik sådär?
Om det är återhämtning som man behöver prioritera, för det tänker jag, om du är så slut, så är det återhämtning. Och då skulle jag vilja säga aktiviteter som bara tar ner dig. Tar ner pulsen, tar ner blodtrycket, tar ner så hjärnan får vila. Och egentligen behöver vi inte många minuters hjärnvila för att få återhämtning. Men det kan vara att meditera, att göra mindfulness, att gå på yin-yoga, tai chi och liknande. Det är oerhört väsentligt.
En lugnare start innan man kanske gör sociala aktiviteter eller träning eller så som i sig kan upplevas som stressande kanske då. Ja.
Ja, men precis. Och sen tänker jag också att man glömmer bort att när man är i ett sånt här läge, att när man börjar känna att kraften tryter. Och tänker vi då också på familjer där man har gått isär, så kanske det oftast är en jobbig skilsmässa som ligger. Och det har tagit jättemycket av ens kraft och energi. Och helt plötsligt så börjar man känna sig utbränd. Man orkar inte läsa sagor för barnen längre, för det går inte. Då ökar ju det dåliga samvetet på och stressen. För att man känner sig som en dålig förälder. Som jag orkar inte ens läsa en saga för mitt barn. Vad är det för fel på mig? Och där är ju så viktigt att börja med självsnällheten och börja med återhämtningen i små steg. För vad är det som är viktigt? Jo, jag vill vara en närvarande förälder. Alltså gör jag det här för att kunna vara det.
För visst är det så att man faktiskt kan bli riktigt, riktigt allvarligt sjuk av stress. Att hjärnan faktiskt helt lägger av på det sättet att man glömmer bort så. Att det blir liksom mer som en sjuklig hjärnstress. Vad kan man se för tecken på att det verkligen, verkligen har gått för långt?
När det verkligen, verkligen har gått för långt, då kommer du inte upp ur sängen. Då blir du så sjuk att kroppen bara säger, nej, nu måste du ligga ner, för det är inte en chans. Jag kommer inte ge dig någon energi, jag kommer inte ge dig någon glädje, jag kommer inte ge dig något positivt. Du ska bara ligga ner och vila. Och då är det allvarligt.
Har du upplevt själv några av de här signalerna, exempelvis vid en separation, och att det då har tagit tid även för dig själv, trots att du är expert, att liksom komma tillbaka?
Ja, det är ju roligare där att man tänker någonstans, varför jag jobbar med det här, så jag är vaccinerad mot allt det här. Men det funkar ju inte så. Och det var ju den separation som jag hade för 2 år sedan efter ett 11-årig relation. Det var ju en positiv separation, vi var överens. Men kroppen reagerar alltid vid en separation. Därför att det är så ursprungligt för oss att det är fara för livet. Att det inte tillhör en flock. Så jag märkte, även om jag tyckte att jag hade kommit över den akuta sorgfasen, så tänkte jag att ja, men jag mår väl ganska bra. Nej, helt plötsligt började jag bli förkyld, jag kände mig jättetrött, jag orkade inte göra någonting, jag kände mig nedstämd. Och då insåg jag att, vänta nu, jag är stressad, min kropp är stressad.
Det här är ju väldigt intressant. Jag tänker när det finns barn inblandade speciellt då. Folk säger, ja, men det var en bra separation. Men vi är vänner, säger mamman och pappan. Men att det fortfarande då för barnen är, som du säger, då förenat med livsfara. Kroppen känner det. Att det finns en stor stress hos barn som lever med separerade föräldrar. Även om det då är en fin och bra om föräldrarna kan samarbeta och allt det här.
Bara en sån sak som att kanske då behöva flytta varannan vecka och ha 2 hem och försöka ha dubbla uppsättningar av det mesta och sådär, och kanske sakna både sin andra förälder och saker som man har i det andra hemmet och sådär. I sådana här vardagsgrejer kanske som också ökar stressen då.
Och vad viktigt det är att komma ihåg att våra barn också behöver återhämtning.
Ja, precis. Det tänkte jag också på.
För oftast så blir man så, oh, nu har jag dem i veckan. Nu ska vi göra så mycket roligt som möjligt. Och så hittar vi på aktiviteter och så gör vi roliga saker. Och glömmer bort att ett barn behöver återhämtning. Kanske en hel dag i pyjamas. Kanske inte göra någonting en hel söndag. Att det är så viktigt för våra barn att vi behöver hjälpa dem att få återhämtning.
Och då måste man tillåta det och inte kritisera liksom, och klaga på att någon faktiskt behöver sova ut till en bit in på eftermiddagen en lördag då.
Nej, verkligen inte. Det man behöver göra är som sagt att hjälpa barnen att sätta ord på. För att via Stresspodden så har vi intervjuat flera människor som jobbar med barn och stress. Och man kan se att redan i förskolåldern så kan barn börja uppvisa stresssymptom. Och det är ju fruktansvärt. Jag vill nästan gråta här när jag tänker på det. Men vad vi behöver göra, hjälpa barnen att få återhämtning. Hjälpa barnen att få sätta ord på det de känner. Och framförallt kom ihåg att dina barn kommer göra som du gör. Så kan du hantera din stress, kan du vara självsnäll, så kommer barnet att lära sig att vara självsnäll. Att det inte är fel att säga, Nej, men mamma eller pappa behöver nu ha en stund för sig själv. Jag behöver vila en stund, sen kan vi leka. Det är inte fel. Du är inte en dålig förälder. Du är en förebild för ditt barn.
I din egen separation fanns det ju inte barn inblandade. Men när du dejtar så gissar jag att det ofta blir då killar som kanske är pappor. Och då kommer det in ett barn i den ekvationen liksom så tidigt innan det ens är en relation. Hur har du upplevt det, eller hur går dina tankar? Det kan ju vara en pressad situation.
Och nu är det ju så här att jag vill ju träffa någon som har barn. Därför att barn är en viktig del av mitt liv. Jag har inga egna, men jag har många andra barn i mitt liv. Så att när jag är ute och dejtar så väljer jag helst där man har barn. Och jag skulle inte säga att det är pressande, utan jag känner ju snarare att nu har jag inte långvarigt dejtat, så att jag inte hunnit bli en del av livet för ett barn. Men jag får ju ta godisbitarna med än så länge med att umgås med barn. Och det tycker jag är, jag tycker det är en fantastiskt fin present. Att det är insläppt i en familj, såklart.
Jag vet ju att du håller på med en ny bok. Och den ska heta?
Konsten att vara självsnäll.
Konsten att vara självsnäll. Vad kan vi förvänta oss av den boken om den ska läsas en dag?
Den ska ni definitivt läsa en dag, hoppas jag, den första, eller ska vi se, i januari 2020.
Är den färdigskriven?
Den är färdigskriven, okay. Och nu bara håller vi på att jobba med små detaljer kring den. Jag vill ge en väg till själsfrid och kroppsfred. Via just att vara självsnäll. Och att lära läsaren att förstå det här som vi pratar om. Att vi behöver börja med en självsnällhet innan vi går in och försöker att disciplinera oss eller skärpa oss och skapa lyckliga liv. Börja med att fråga, vad behöver jag? Vad mår jag bra av?
Finns det några konkreta metoder och tips och så i boken? Är det en självhjälpsbok på det sättet?
Det är det. Jag försöker att lägga upp så att varje kapitel har en mängd olika övningar och tips och reflektioner och så du kan jobba upp din egen självsnällhet.
Och kroppsfred är ju ett härligt ord. Det kan man ju nästan förstå vad det betyder. Finns det något speciellt som du lägger in i det, att man ska sluta fred med sin egen kropp?
Därför att vi krigar alldeles för mycket med våra kroppar. Och framförallt vi kvinnor, men det börjar med mer män också. Men framförallt vi kvinnor blir ju hela tiden bedömda utifrån hur vi ser ut. Och vi är fruktansvärt elaka mot oss själva. Istället för att kunna acceptera att men det är ju så här min kropp ser ut just nu. Och min kropp är fantastisk. Tänk vad mycket den gör för mig varenda dag, varenda sekund. Och här är jag taskig mot den. Så där är tanken att jobba på att innan du försöker att förändra någonting i din kropp, hur den ser ut eller liknande, börja med att möta den där den är.
Det tycker jag att vi ska ta med oss. Och om man vill hitta dig och följa dig på nätet, var ska man titta då?
Då föreslår jag att man går in på mariahelander.se. Där finns länkar till mina poddar och även lite mindfulness och lite annat spännande att hitta.
Och även datum för kommande föreläsningar.
Ja, precis. Det stämmer.
Tack så mycket, Maria, för att vi fick prata med dig om detta. Och så ska väl vi själva försöka att minska stressen lite och öka självsnällheten.
Åh, vad härligt. Tack snälla för att jag fick vara med.
Tack Maria. Tack snälla Maria för din klokhet och tack för dina två poddar som jag tycker att alla ska gå in och lyssna på.
Stresspodden och Självsnällpodden.
Dessutom så tycker jag att ni ska gå ut på Instagram och kolla in vårt konto där som heter bonuspappan.plusmamman, där vi lottar ut Maria Helanders bok.
Just det, Konsten att vara självsnäll.
Och Martin kommer komma med uppföljaren Konsten att vara självgod.
Nej, men många vettiga åsikter där och tips som vi borde ta till oss.
Jag tänker att vi kunde snabbt göra en sån här improviserad grej där jag frågar dig, vad tror du är de tre mest stressiga sakerna i en bonusfamilj?
Oj då, utan förberedelse här, så jag vet inte om man kan klumpa ihop de här vardagssakerna, i alla fall när man då har många barn, att helt enkelt få tid att träffas och laga mat, städa, diska, tvätta.
Mm. Allt det är liksom människor, det där helt enkelt.
Praktiska, att det är svårt att få in något fungerande schema där barnen hjälper till. Så jag tror att det blir som hos oss ofta, att det är vi föräldrar som får ta det ansvaret. Och då är det ju i princip direkt man kommer hem, så är det ju någonting som man behöver göra fram tills att klockan blir i vårt fall då 8 när Helle lägger sig.
Mm. Det är ju en praktisk sak som är stressig. Jag tänker på en känslomässig sak som är väldigt stressig i bonusfamiljer. Och det är nog att man har väldigt höga krav på sig själv. Speciellt kanske som bonusförälder, att man ska vara så himla perfekt. Jag ska få mina bonusbarn att älska mig. Jag ska samarbeta med min partners ex. Och så ska jag bygga min relation med min partner. Och att det är extremt stressigt inombords. Så där tänker jag att det skulle hjälpa att vara lite mer självsnäll.
Mm. Och jag kan väl få dåligt samvete för att jag inte kan prioritera våran relation. Eftersom jag då tycker att jag lägger mer tid på hela familjen eller på barnen eller på det här praktiska då.
Mm. En annan sak som kan vara stressigt i bonusfamiljen är ju det här att man byter tillvaro varannan vecka.
Mm.
Ena veckan är man bara två personer. Och då kan vissa saker vara stressigt. Och den andra veckan så kanske man då är som vi, sex personer. Och då finns ju helt andra saker som är stressigt. Och så kanske man liksom inte riktigt hinner anpassa sig. Det kanske tar 1-2 dagar att anpassa sig. Och sen så har man någon dag där det liksom flyter. Och sen så är det den här upptrappningen till att de ska åka hem. Och sen så börjar de igen. Att just själva det här mönstret av att det byts veckor kan vara väldigt stressigt.
Ja, och sen är det ju lite konstigt då också att man tänker att ja, nu har vi en barnlös vecka som vi kallar det. Jag har hört att vissa säger barnfri vecka, men för oss, vi är ju barnlösa. Vi vill ju egentligen ha barnen här hela tiden.
Prata men, för dig själv.
Ja, men då tror man ju att ja, men nu kommer vi få så mycket tid att göra det som vi inte hann. Och till exempel då att kanske hitta på egna roliga saker bara vi två
vuxna. Ja, just det, precis. Det var det jag menade med den stressen som är när man är barn. Lösa.
Ja, så lägger man liksom så stora förväntningar också på den veckan när man har mindre praktiskt. Att det kan bli en känslomässig stress av det.
Ja, men det har du helt rätt i. En inre och känslomässig stress. Att man tänker att nu ska vi hinna med så mycket och så gör man inte det och så blir det jobbigt.
Mm. Sen finns det en stress som jag har kunnat märka också, och det är ju den ekonomiska stressen som det faktiskt är om man inte i en sån situation där man har två jobb och tjänar mycket pengar och liksom går plus varje månad, att man har en press på sig där. Vi vill ju att barnen ska ha en lika bra uppväxt som sina kompisar. De ska ha samma möjligheter, samma kläder och fritidsintressen och sådär. Och då får man ibland vända på slantarna lite, och det kan bli lite stressigt också i slutet av månaden.
Ja, det kan ju bli en stress i och med att man har två hem. I alla fall barnen har två hem. Mm. Minst två hem i alla fall.
Mm. Ja, men är det inte min tur att fråga dig någonting lite oförberett? Nämligen, har du några tips på hur man ska vara självsnäll i en bonusfamilj?
Jag är ju alltid förberedd på allting, så självklart har jag det. Jag tänker att en viktig grej är att våga och tillåta sig själv att ha egen tid.
Mm.
Att det inte är något fult. Att man får säga, nu går jag iväg och tränar, går på bio, går en promenad, bakar en kaka och äter upp hela själv. Nej, men vara lite mer ego. Jag tänker att i en bonusfamilj så tror man att man ska vara alla till lags. Och det är så många människor i en bonusfamilj så det går aldrig någonsin att vara alla till lags.
Mm. Barnen har ju faktiskt lite mer egen tid. Och jag åker ju iväg och tränar en timme i veckan i alla fall.
Ja.
Och det känner jag ju att jag behöver, men inte för att jag ska vara själv direkt.
Nej, men jag tror att det är viktigt. I en familj med väldigt många människor så är det skönt att få känna sina egna tankar ibland.
Mm.
Jag har ju den fördelen att jag ibland är hemma själv på dagarna när ni jobbar och är på skola och så. Och det tycker jag är väldigt skönt att kunna ladda mina batterier och fisa högt och så.
Och sen sitter du ibland uppe sent på nätterna och stickar och tittar på Netflix.
Ja, det är också egen tid. Nästa tips är att tillåta dig själv att inte vara perfekt. Mm. Som biologisk förälder som jag är då, så vet ju jag att ibland blir jag helt topptunnelrasande på mina barn och tycker att nu säljer de på Blocket. Ja. Och jag tycker faktiskt att visst, du ska bygga en relation med dina bonusbarn och det här. Men slå inte på dig själv ifall du ibland tycker att dina bonusbarn är asjobbiga. För barn kan vara asjobbiga. Jag tänker att man kan inte gå omkring och vara en perfekt bonusförälder hela tiden. Man måste få vara arg ifall någon gör någonting eller ledsen eller besviken. Sen kanske man inte ska agera ut dem, men slå inte på dig själv för att du ibland känner så. För det tycker jag att jag hör mycket när folk skriver till oss. Att de har så dåligt samvete för att de tycker och tänker och saker om bonusbarnen.
Mm. Där tror jag nog att jag har hittat en nivå. Jag blir ju inte så arg på barnen kanske så att jag höjer rösten eller att jag skulle säga något taskigt till dem eller så. Men jag tror att jag har någon grundkänsla av att jag inte ska konkurrera med deras biologiska pappa som de har haft i hela livet. Utan jag på något sätt känner att ja, men 4 år, det är ändå ganska lång tid som jag har varit bonuspappa. Och jag har kommit en bit på vägen, men detta är ju en relation som får utvecklas förhoppningsvis under hela livet. Och att det kan bli ännu närmare och djupare och sådär. Men jag vill inte försöka stressa fram någonting heller, så jag är inte så orolig riktigt just för relationen med barnen tror jag, utan jag vill hellre vara mig själv och så får de acceptera att jag inte är perfekt.
Mm, men så är det. Det är självsnällt att vara sig själv faktiskt. Att inte hålla upp en mask eller inte liksom bita ihop.
Nej, men jag tror att man kan vinna på det i längden även om det då är negativt. Kanske just den gången om jag säger till någon eller att jag tycker att någon ska hjälpa till eller göra sina läxor eller ja, vad det nu än är. Då blir det ju tråkigt just när man säger det, men om man har liksom sin linje och ändå försöker vara rättvis och schysst så hoppas jag att man kan vinna på det.
Nu är du inne på en annan grej som skulle vara mitt sista tips på att vara självsnäll i alla familjer och i alla människors liv. Och det är att kunna sätta sina egna gränser.
Ja, just det.
Att säga nej om man inte hinner. Att säga nej om man inte vill. Men även säga ja om man vill. Att vara ärlig med vad man tackar ja och nej till.
Mm.
Och hålla sina gränser och inte känna att det är fult att säga nej eller sätta en gräns. Att nu tycker jag att du har gått över min gräns. Nu får vi backa här. Det tycker jag är självsnällt. Att sätta och hålla sina gränser.
Och där vet jag inte, just när det gäller att göra tjänster så tror jag att jag är dålig på att säga nej direkt. Utan då blir det oftast att jag tänker, särskilt eftersom jag är lite tidsoptimist, att ja, men det är klart att jag hinner skjutsa dit eller åka och handla eller vad det nu än är.
När det gäller tjänster så kan du ibland också gå över mina gränser. Det är när du gör saker för mig som jag faktiskt kan göra själv. Och så lyssnar du och bara, ja, jag vill göra det själv, säger jag.
Ja.
Och så, ni ska se här hemma ibland så tar Martin till och med på mig strumporna för att han tycker att jag fryser om fötterna.
Ja.
Han fryser åt mina fötter.
Men du kommer med dina jättekalla fötter och lägger dem på min mage annars.
Och det är så roligt när du skriker som en liten flicka.
Ja, det är jobbigt. Mm, det var några tips om hur man är självsnäll. Och
har ni fler tips om hur man är självsnäll eller hur man minskar stressen i bonusfamiljer eller i familjer överhuvudtaget, så gå gärna in på vår diskussionsgrupp som vi har på Facebook.
Bonusfamiljernas diskussionsgrupp, och där kan ni även skicka meddelanden då. Och vill ni inte göra ett utlägg med ert eget namn så skicka det till oss och skickar vi ut det som ett anonymt inlägg.
Japp. Och nu är det ju slut på år 2019 då vi hade barnkonventionens små artiklar som ständigt återkommande veckoinslag.
Ja, och det var lustigt faktiskt att jag fick ett mejl till jobbet från arbetsmarknadsdepartementet som handlade just om barnkonventionen. Och då var det den 1 januari och det är då FNs konvention om barnets rättigheter blir svensk lag. Och då står det bland annat så här att det var i juni 2018 som riksdagen röstade ja till regeringens förslag om att det skulle bli lag. Och det betyder då att domstolar till exempel ska tänka på de rättigheterna som finns i barnkonventionen. Och det var även med ett uttalande i det här pressmeddelandet. Och det var från Åsa Lindhagen som är miljöpartist och jämställdhetsminister. Och hon är även minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation. Och hon säger: det är en stor framgång att barnkonventionen blir svensk lag. Nu behöver vi jobba vidare med att se till att barns rättigheter ska tillgodoses och att barn ska ges goda uppväxtvillkor. För barns uppväxt går inte i repris. Den är här och nu.
Vad mycket bra saker hon jobbar med. Kan inte vi intervjua henne i podden? Hon är säkert skild.
Varför skulle hon vara skild?
Jo, för att då får hon vara med i podden.
Ja, vi kan ju
undersöka
det.
Eller så kanske hon har träffat någon som är skild. Mm. Nej, men hon verkar vara en vettig människa att prata med. Åsa Lindhagen, om du hör detta, ring oss, annars ringer vi dig.
Eller om någon har kontakt med henne, annars så ska vi nog kunna leta upp i alla fall en mailadress och skicka en inbjudan.
Vi ska hitta dig. Du kommer inte undan. Be afraid, be very afraid. Nej, var inte rädd. Vi är jättesnälla. Alla som har träffat oss tycker faktiskt att vi är väldigt snälla, har jag hört.
Ja, men det är ju för att vi är snälla.
Ja, men det är som att när de ser oss så tänker de där är inte snälla. Och sen när de väl träffar oss, åh, men de var ju snälla. Alla verkar så där lätt överraskade. Så här. Men ni är så himla trevliga och härliga. Men
det var faktiskt någon som sa någonting sånt, ja.
Jag tycker alla säger det.
Ja, men det var något speciellt så där som jag tänkte på.
De tänker att du ser ut som ondskans apostel.
Ja, just det.
Och därför blir de så glatt överraskade att du faktiskt är ganska trevlig.
Nu tänkte jag säga någonting om årets projekt, årets tema som vi ska återbesöka.
Vad spännande, vad är det för någonting?
Det har vi väl redan avslöjat, men
då har jag kanske glömt bort det.
Det är ju föräldrabalken.
Ja, just det, ja, men det sa vi ju. Mitt minne är kort men intensivt, precis som jag.
Mm. Och det är ju en lag då som reglerar föräldraskap och som kom 1949.
Året efter Martin föddes.
I sin grundversion. 20 år innan jag föddes.
Föddes du i en grundversion? Fanns det först en ja. Grundversion av Martin? En söt liten gullig bebis och sen blev han en gubbe!
Alla föds i sin grundversion, även föräldrabalken. Och den har 21 kapitel och 299 paragrafer om jag har räknat rätt. Så det kommer bli nästan 6 paragrafer per poddavsnitt och ungefär då 2 kapitel i månaden som vi kan gå igenom.
Och varje avsnitt kommer då vara 3 timmar långt?
Nej, vi ska försöka hålla det på en lagom nivå, precis som med barnkonventionen tycker jag.
Ja, men det låter jättekul. Jag är taggad.
Mm. Och i föräldrabalkens första 7 kapitel, där finns det då lagar om bland annat faderskap, adoption och vem som ska ha vårdnaden och om någon ska betala underhåll. Och det blir ju där som vi börjar då. Men det blir nästa vecka.
Nästa vecka i avsnitt 137. Mm. Häftigt, spännande, roligt, bra, härligt.
Då ska vi även ha ett diskussionsämne och vi har inte bestämt något än. Så har ni något
tips? Det tror Martin i alla fall att vi inte har, men jag har bestämt det.
Så skicka gärna det till exempel på mail till oss på adressen
bonuspappan.plusmamman@gmail.com
eller via sociala medier. Vi tackar ju för att ni är med oss och lyssnar vecka efter vecka.
Det tackar vi för och så tackar vi för det härliga nya året som har startat. Jag känner mig som på nytt född i det glada 20-talet som du sa.
Mm. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
Men också härligt.
Hej då!
Nu har jag kommit på varför jag säger härligt hela tiden.
Jaha, vadå?
Det finns ju i vårat slut där. Bonusfamiljens livet kan vara besvärligt men också härligt.
Ah,
det är därför jag säger härligt, härligt, härligt hela tiden.
Det var ju något avsnitt som du sa det väldigt många gånger.
Tänk om du hade sagt besvärligt istället. Det hade ju varit förfärligt.
Ja. Hur lång tid är det kvar på kanelbullarna?
2 minuter.
Perfekt.
Jag har lagt massa mandel i dem.
Nej!